Värvet görs i samarbete med Acast.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom. Och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se. Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå 2 flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, Eurobonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard-kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard.
Jag kommer vi ut en gång så är det en tjej som tar mig i skrevet exakt samma sekund som en kille klipper mig i njuren. Jag liksom visste inte, det var som en sån här, jag ville inte något av de här.
Du är rätt lång alltså. Hur lång är du?
1,85 tror jag. Eller rullar vi nu? 1,87 då.
Värvet. 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 Värvet.
I över 4 år har jag kämpat för att få ut honom hit. Och vore det inte för att hans hemort numera är Los Angeles hade det kanske skett tidigare. Men nu är han här. Den är vinnligt charmerande och underhållande Björn Gustafsson. Sällan har jag skrattat så mycket i Värvet som jag gjorde under den här intervjun, men det blev också en del allvar. För även om han slog igenom med dunder och brak som 22-åring i parlamentet och gjorde Melodifestivalen samma år, och hans karriär liksom har sett ut att gå från klarhet till klarhet, så har han haft sina motgångar också. Om det ska vi prata, och om livet som emigrant i det förlovade landet. Hur ser det ut egentligen? Vem hänger han med i Hollywood? Hur många auditions gör han? Förra året syntes han i filmen Spy av regissören Paul Feig, som också gjort till exempel Bridesmaids. Och så var han med i komediserien Boy Machine här hemma på TV4. Och min känsla är att det kommer mycket mer av Björn de närmsta åren. Apropå det här med TV så nämner Björn ett World of Warcraft-skämt. Vi pratade om det innan vi började banda. Och det är otroligt roligt, det gjordes i parlamentet i början av hans karriär. Och det finns på YouTube. Sök på Björn Gustafsson World of Warcraft så hittar du det. Ja, det är väl det. Det är väl lika bra att vi kör igång. Här kommer avsnitt 230 av Värvet med Björn Gustafsson. Det presenteras av Acast, produceras av David Mer. Jag heter Kristoffer Triumf. Nu rullar vi. Varsågoda. Du, hur mår du?
Jag är bra.
På riktigt nu?
Ja, på riktigt mår jag bra. Mm. Du vill inte det riktigt.
Nej. Det var inte alls för jag...
För hela... Fuck! Den här intervjun bygger på något helt annat.
Allt det här bygger på att du svarar.
Nej, jag ser. Du håller upp 2 papper med 42 följdfrågor som... Fritt fall.
På att du mår dåligt. Nej, men okej. Okay, men du mår bra.
Ja, jag mår kanon alltså.
Jag skulle ha intervjuat dig i fredags.
Ja.
Då ställde du in det på oklara grunder.
Jaha, jag var först blev jag matförgiftad. Jag är hemma jag är i Stockholm nu. Jag skulle egentligen åkt i fredags. Mm. Men jag blev matförgiftad. Så jag fick skjuta hela min vecka framåt bara. Mm. Så det var, ja, hon kanske inte ville gå in i detalj på... det gick till.
Nej, men jag vill gärna höra. Vad blev du förgiftad av?
Jag tror att det var en tonfisksallad. Det var som var boven. Jag märker på natten att det var nu var det något som inte nu var det stod inte rätt till. Och så fortsatte det på dagen och sen var jag ju jetlag också. Så i kombination så var det ju en så var jag sen alltså jag började. Det var ganska jobbigt faktiskt.
Mm. Men du, det har vi inte hållit på och försökt få till den här intervjun väldigt, väldigt länge? Jag skrev på Instagram att jag har försökt sedan 2012. Jag tror att det stämmer faktiskt.
Ja, alltså, ja, det har varit... Det har det kanske. Hur känns det nu då?
Ja, nu känns det pirrigt.
Mm. Äntligen.
Ja.
Ja, men jag kommer ihåg när du drog igång tidigt, va?
Mm.
Så har vi varit på tal. Men nu passade det plötsligt. Det var tajmingen och ja.
Mm. När jag frågade förut hur du mår, jag tycker du ser ut att må bra. Mm. Du ser stark ut.
Ja, tack.
Har du tränat mycket på sistone?
Det går lite i perioder. Jag tränar inte så mycket som... Jag tänker alltid nu ska jag ta igång och träna och bli superstark. Mm. Men det blir liksom aldrig, det blir lite då och då.
Har du en personlig tränare i Los Angeles?
Nej.
Okej. Okay.
Det är mycket så här armhävningar och jag har haft någon en kille som en gång satte upp lite så här pass åt mig, alltså visa hur jag skulle göra så. Men man blir ju jag vet inte, tränar du mycket?
Mm, ja, jag går med PT 3 dagar i veckan. Annars blir det inte gjort.
Du ser stark ut, du ser pigg ut alltså.
Ja. Tack.
Vad kör ni för något?
Lyfter på, drar i olika grejer och,
På ett gym eller?
Ja, har ärvt det.
Ja, exakt.
För annars så brukar det inte, alltså om en släkting eller så tränar, det brukar nästan inte märkas på en
alls. Nej, men jag menar att han har nog bra grundfysik, farsan alltså. Bra grundkondition och så här. Mm. Allround stark.
Jag försökte skämta.
Rakt över huvudet mig.
Ja.
Men du, är du bortglömd här? Alltså, får du vara i fred nu när du kommer hit?
Ja, det tycker jag. Eller på vilket sätt?
Ja, jag bara tänker att du var ju ändå för x antal år sedan så var du typ kändast i Sverige.
Fortsätt.
Men nu är du inte det längre.
nej men allt kommer nog gå, tänker jag. Det är inte så mycket. Jag tänker inte så mycket på det.
men jag tänker, om nu Sverige har glömt bort dig, så tänker jag att jag ska liksom ta det här lite från början. Jag konstaterar idag att det är 30 år sedan Tjernobyl. Och du är ju i princip jämnårig då med.
Exakt.
2 månader äldre än Tjernobyl. Olyckan. Ja. Har du någon relation till den?
Jag har det. Min mamma är ganska sådär beskyddande, liksom. Nästan överbeskyddande skulle jag kunna säga. Jag tror att jag fick höra när jag var äldre nu att hon... Jag var rädd för att äta, ville inte äta sallad och sånt när jag var liten. För att hon då hade sagt, eller liksom kände att regnet kan ha regnat. Du vet, att det kom vindar och drog ner regn med det här då, radioaktiva på grönsaker och sånt. Att jag var rädd för att äta grönsaker när jag var liten. På grund av det. Det är min relation till Tjernobyl.
Min mamma var ju lärare. Hon har berättat att den generationen som, om det nu är 86-erna eller om det var 87-orna, som det var en jävligt stökig årgång. Och hon tänkte någon gång att det kanske hade med det att göra. Men jag tror inte att det är så enkelt. För att det har visat sig att Tjernobyl gjorde väldigt litet avtryck här i Sverige, trots allt.
Det är en intressant teori.
Ja.
Ja. Ja, okej.
Okay. I don't know.
Nej, det är Tjernobyls fel. Det kanske vi var.
Jag vet inte. Men du fyllde ju 30 för typ 2 månader sedan. Firade du?
Det gjorde jag.
Hur?
Jag var i LA med min pappa, kom över. Och med sin kvinna. Och vi var på... Ja, men vi var ute med lite kompisar och sådär. Inte något märkvärdigt egentligen.
Jag är jättenyfiken på ditt liv. Hur det ser ut i LA. Hur ser det ut i LA?
Det är liksom... jag har varit där och gått lite, jag har tagit lite kurser, gått på auditions och det är mycket så här vardag också. Alltså, slå ihjäl tid. Ja, det är mycket Candy Crush och sånt.
Okej.
Okay. Och sen är det ju mycket så att man umgås med, alltså jag är där också för, så man försöker umgås med lite med amerikaner och prata engelska och gud vad händelselöst det låter. Det är inte, ja, ganska vanlig vardag liksom.
Men har du, alltså när du säger att du har mycket tid att slå ihjäl, mår du okej av det eller är det dåligt för dig?
Jag är ganska bra på en del då. Jag har varit mycket så här, om du vet, med stand-up och sånt så är det mycket också så här, man är själv på hotell och sånt. Jag är van liksom ändå och gör det. Men så läser jag, du vet, man läser böcker och... Det är ganska lugnt. Man är ju någon så här ålder nu. Man har precis fyllt 30 också. Så är det så här. Det känns lite lugnare allting. Man är liksom mer... Ja, jag vet inte. Tiden går i alla fall. Det känns som att man får mycket... Tiden går ändå. Man ska gå upp och laga lite frukost. Gå ut och så träffa några kompisar. Och gå hem och laga mat. Och så. Tiden bara går.
Men hur mycket auditions är det då?
Det är lite till och från. Alltså det är ju säsongsgrejer också. Ibland är det ju full fart hela tiden. Och så sen kommer ju perioder när man inte gör så mycket.
Är du bra på audition?
Det beror ju på vad det är såklart. Om det är någonting jag tänker att jag passar eller verkligen vill göra så tänder man ju till lite. Är nog bättre i ett rum än på så kallade self-tapes. Alltså att man ska filma av sig själv och skicka in och sånt där. Det är jag inte lika bra på.
Men du gör det?
Ja, det har hänt ibland.
Okej. Okay. Och hur ser en sån liksom förfrågan ut? Får du då ett manus som du ska läsa eller?
Det brukar, ja, det är, man får en scen och så, om det är en self-tape så brukar det vara att det auditions någon annanstans. Så, eller vad är frågan, om en audition eller just self-tapes?
Self-tapes, tänker jag.
Ja, nej, men då får du sätta upp en kamera och så har du någon kompis som står och läser emot och sånt där. Men då har man ju så mycket tid. Du kan ju hålla på hur länge du vill då. Om du vill ju att det ska bli superbra. Så då, det är lite det som gör att det är svårt. För att då kan man ju vilja göra om och göra om. Man kan ju hålla på i evighet om man vill. Så därför är jag inte så... Jag är inte lika... För jag, det är sällan man är sådär... Eller sällan jag känner mig helt nöjd. Jag är oftare sådär att jag vill liksom... göra igen och göra mer och ändra någonting och sådär. Så det gör att det är svårt med self-tapes, tycker jag.
Och så är det ändå ont i magen när du dropboxar, eller?
Ja, exakt. Det spelar nästan ingen roll hur länge... Ja, jag tycker nästan alltid att saker kan bli bättre. Och då kan det vara skönare att gå in i ett rum, tycker jag. Där man bara har en chans och där de sitter och väntar. Och då vet man liksom att då får alla cylindrar vara på under den sekvensen. Liksom.
Mm. Är det alla typer av roller som du går? Alltså går du på auditions även liksom för... Eller har du en nisch?
Ja, alltså jag har ju varit inne på någon sån här... Jag vet inte. Alltså typ så där lite hård och så här. Jag har inte varit inne på någon sån här viking auditions eller så där, men det är ju bara inte min. Jag tänker ofta så här att om de vill ha någon som ser, som du vet, är snygg och som kan leverera texten bra och så där, då finns det så många som kan göra det. Då är det bättre att de tar någon som, det finns de som bara ser liksom ut, som är liksom modell snygg ändå och som också bara kan leverera texten bättre än vad jag kan, så då är det liksom bättre att ta någon sån. Så jag är inte så, det är inte det jag är stark på liksom.
Vad är du stark på?
Även det, om det är något, om man har lite fria tyglar och kan göra det lite, kanske lite annorlunda, eller jag hamnar ju mer i komedi settings eller sådär.
Mm.
Jag känner ju kanske att jag kan göra något annat av det. Jag kan göra någonting som kanske i alla fall inte ser ut som det alla andra gör. Alltså det finns ju många som är väldigt, väldigt duktiga skådespelare och som kan verkligen gå in och leverera exakt det som står med. Och jag är inte lika stark som andra ibland, tänker jag, på just sånt där. Men jag kanske kan göra något annat av det. Något som de inte hade kanske tänkt att det skulle vara heller. Eller sådär.
Alltså att du skiter i manus eller vadå?
Ja, eller att jag kanske ändrar något eller lägger till några, eller ibland i tagningar så är det ju, så har de ändrat lite eftersom jag någonting ju då, alltså ibland improviseras ju saker och så är det det som kommer med sen på om det är vad det nu är vi spelar in eller sådär.
Har du massa sådana, alltså har du, vad har du för ratio då liksom?
Vad det känns?
Ja.
Ja, men alltså ganska bra då. Jag går inte på jättemycket auditions. Men första jag gick på, jag var med i en liten roll i en Spy, heter den filmen.
Mm, mm.
Det var den första.
Såg den igår?
Igår?
Ja.
Vad tyckte du då?
Ja, du är härlig.
Ja, man får inte blinka så.
Jo, men vadå, det kan man väl göra. Du,
ja.
Du är ju mer rätt ganska mycket ändå.
Nej, men det var skitroligt att vara, det är ju många, det är roliga människor som är med i den produktionen och sånt. Så det var ju väldigt, väldigt roligt för det. Men det var den första audition jag gick på faktiskt.
Okej. Okay. Mm. Och du, nu ligger du bra till hos han Paul Feig, eller?
Ja.
För du fick har fått förnyat förtroende med honom, eller?
Ja, jag skulle faktiskt, jag fick faktiskt en någon liten grej i den här, han gör ju Ghostbusters som kommer ut snart, men det var något strul med visum då, så jag fick faktiskt inte, det gick inte.
Aha, okej. Okay. Annars hade du varit med i den?
Annars skulle jag gjort någon liten grej i den, ja.
Okej. Okay.
Men han var superskön alltså.
Men vadå, har du haft en sån där variant när du har varit tvungen att vara i Sverige för att få ditt visum?
Nej, alltså det som det gällde i det fallet var att det var Sony Pictures. Det här är intressant för alla som...
Ja, men det,
det kanske... är Sony... Alltså det kanske bara var någon konstig annan ursäkt, jag vet inte. Att Sony vill att man ska ha ett unikt visum för dem. Jag har ett så kallat O1-visum som är så här artist... visum då för 3 år. Men okay. Det räckte inte. De ville ha något unikt visum för just Sony då. Mm. Så då kan de liksom låsa in att man får göra saker med bara dem.
All right. Har du köpt någonting att bo i?
Nej, hyr bara.
Okej, okay. Lägenhet?
Mm.
I Hollywood?
Ja, Sunset of Vine, mitt i Hollywood.
Mm. Grattis.
Ja, tackar.
Är det dyrt?
Ja, det är det.
Mm.
Stockholms dyrt.
Gör du någon stand-up?
Ja, jag har gjort det lite sista faktiskt. Jag har gjort ett ett par gånger på Comedy Store. Och en gång på Laugh Factory. Alltså, sen finns det ju mycket open mics där.
Mm.
Men ja, lite grann alltså.
Hur funkar det?
Ja, det är en annan... det går bra nu, måste jag säga.
Har du översatt dina roligaste skämt?
Ja, alltså... Nej, det har jag inte. Det går nästan inte. För att det är inte samma sak där. Alltså de tycker inte... Man pratar ju på ett annat sätt. Alltså de har en annan humor där ju lite. Men de skrattar inte åt samma sak riktigt.
Kan du sätta fingret på vad skillnaden är?
Ja, alltså det är ju också att för att när de hör mig prata så har jag kanske lite accent. Och ibland när man pratar med folk med en accent, då kan man ju också bli så här osäker om den skojar eller om den inte begriper bara. För man låter ju kanske lite, man låter lite dum ibland. Man kan ju låta korkad när man har accent. Så jag tror att man får liksom, jag måste kanske ta på det först. Och så sen är det ju bättre att prata om ja, hur det är i Sverige eller ja, lite liksom sådana saker. Mer än, här kan jag ju, om jag gör någonting i Sverige kan jag ju säga vad som helst. Och så vet alla ändå att det är något tankespån. Men då kanske i USA tror de att jag bara är inte begriper. Alltså de vill så gärna att det ska vara bra så alla bara sitter och nickar och håller med om det jag säger. För det är ofta det man gör då när man inte förstår riktigt.
Mm.
Då, ja, fortsätt. Alltså, förstår jag menar.
Okay.
Det är inte så mycket skratt då.
Nej, det låter som något annat lite. Men det som du har ju kört mycket stand-up här också och då är det ju allt, när man gör det i Stockholm så är det ju alltid en amerikan med. Som skämtar om, eller engelsman, som skämtar om knasiga vi i Sverige. Och så funkar det jättebra.
Ja.
Den grejen.
Alltså,
kan man göra den?
Ja, det är alltså, ju inte alltid en amerikan med. Eller i Sverige menar du?
Ja, nej det är det inte. Men om du går på Big Ben så är ju,
ibland,
det är inte sällsynt att det dyker upp en amerikan.
Eller är det det? Eller de gånger jag var, det kanske det är mycket mer nu. Jag har inte gjort det på dagar.
Du har ju nog gjort det mer än jag på sistone. Men när jag började så kändes det som det var, så, vad heter de? Ryan Busnell.
Jag vet inte, det vet vad du
Greg
vet vad du,
Poehler.
Det är på Greg
Al
Poehler.
Al Pitcher.
Jag har faktiskt aldrig sett Greg Poehler. Al Pitcher är. Men det låter, vet du, det påminner om när jag gick hos en dagmamma, det var en annan kille som hette Björn där. Som var några år äldre än mig. Store Björn blev han då. Jag blev Lille Björn. Och han fyllde år jämnt. Alltså, så kändes det. Ja. Han gled in på knä så här i köket och bara... Och han fyllde år jämnt. Jag tänkte bara, det är inte sant. Han fyllde år igen. Den känslan att han bara gled in på knä och fyllde år. Och jag kommer ihåg att jag hade ingenting... Jag kommer ihåg att jag hade varit på Gran Canaria en gång och hittat en sten som var vit och rund. Och det var det enda jag sa. Jag har varit på Kanarierna så här... Där hittade jag en sten som är helt vit och rund. Och en dag mamma var så här, ja du, liksom, det ja du Björn. Och han gled in och jämnt fyllde år. Det känns som en sån grej. Det är alltid en amerikan där i slutet.
Som får garv på
hur dumma vi svenska är. Men ja. Lite så är det att jag kan prata om hur, det kanske, för det är lite så min ingång kanske är då kanske jag pratar om hur vi dricker i Sverige och sånt där. Alltså att man dricker till en helt... När man, amerikanska människor som är wasted, vet ju inte vad wasted är. Mm. De har inte sett wasted. Alltså wasted är när man måste hålla i sig när man ligger ner. Du vet. Ja, men alltså jag har ju sett folk borra ner i Sverige. Borra ner fingertopparna ner i gräsmattan, du vet. För att bara... De måste hålla i sig alltså för att liksom rotationen av jorden får dem att bara... må illa liksom. Kan du känna det?
Nej, det har jag nog inte sett, men det var kul.
Ja. Jag noterade att du var, jag lyssnade på några intervjuer, eller jag har lyssnat på några intervjuer gjort, och nu ser jag att du skrattar väldigt mycket mer än vad som hörs alltid i micken. Du skrattar tyst så här, tillbaka. Det var väldigt tyst skratt.
Jag vill inte ge dig det.
Nej, är det det? Nej, men jag har tänkt ibland så här, det är en pausering här, men nu ser jag att det är ju ett det är inte skratt.
Nej, men det är inte alltid det.
Nej, det är verkligen inte, men många gånger är det ju förmodligen.
Fast andra säger, jag har ju skrattat mer med dig under den här halvtimmen än jag gjorde de senaste 3 intervjuerna innan dess. Och då har vi ändå inte haft så jättekul. Så att, värvet är ju kanske inte liksom, det är inte the improv.
Nej. Nej, men jag ser nu att jag noterar det. Jag har liksom inte... Ja.
Okej, okay, så du bor i lägenhet. Du går på auditions. Du tränar en del hemma.
Ja, lite där var. Jag springer lite runt en sjö och sånt där.
Går du på hikes?
Ja, alltså... Det låter, eller hur, de säger så där.
Ja.
You wanna take a... Come with me on a hike. Ja. Då är det, jag trodde på riktigt att det var... lite camping och sånt sist.
Ja.
Men det, eller när jag kom över direkt. Men det betyder ju bara att gå en promenad. Ju.
Gå en promenad i berget. På berget. Ja.
Ja, så det gör jag väl i så fall. Jag hajkar en del.
Ja. Ja. Och sen, vilka hänger du med då? Hänger du bara med en massa svenskar?
Alltså, man åkte dit och tänker så. Nu är det American time alltså. Nu ska jag hänga med amerikaner. Nu är det bara amerikaner från now on. 2 månader senare sitter man liksom i ett rum med bara andra svenskar. Mm. DJs, musiker och ja. Nej, jag hänger inte bara med svenskar, men några stycken har det blivit.
Men är ni ett litet gäng som hänger? Alexander Skarsgård, du, Lalle.
Vi tre hänger extremt ofta.
Vad gör ni?
Tripp, trapp, trull. Ja. Hajkar.
Jag har spelat paddeltennis med Lalle i LA.
Det har jag också gjort faktiskt.
Ja, det har det.
Uh-huh.
Men du vill inte svara på frågan om du hänger med de här människorna.
Nej, det är alltså, det är jag ingen som jag hänger med stadigt så. Nej, det har varit mer... alltså Adrian Lux bodde ganska nära mig ett tag.
Okej.
Okay. Så vi hängde en del.
Mm. Men du, jag tänker att alltså, har du en långtidsplan? Ska du liksom du bor i Los Angeles nu och du ska tänker du att du ska göra det alltid?
Ja, jag tycker faktiskt jag tycker verkligen om LA alltså. Jag tror att det kan vara så här att för mina föräldrar bodde i USA 5 år innan jag föddes. De är svenskar. Från Lidköping. Men de bodde där. Jag tror att jag kanske växte upp med lite så här. De hade ju möbler och sånt ifrån USA då. Så att på något sätt så kan jag också så här. De har ju också för det första liksom sprängt vallen med att man kan ju åka till USA och bo. Alltså det blir nästan som att det var ett naturligt grej att göra. En naturlig grej och att
tappat svenskan lite.
Det var ett naturligt resumål. Och nej, men så jag tror jag kanske att jag hade det som plan redan när jag var liten.
Mm. Men det tror jag man har. Vi är ju så liksom det känns ju både i Los Angeles och New York så känns det som det är så vi är så kulturellt liksom färgade av liksom hur det ser ut på något sätt. Så ja. Det är lite som att komma hem.
Har du haft planer på att bo i USA eller utomlands överhuvudtaget?
Ja, men jag var ju jättemycket i Los Angeles. Jag hängde där jättemycket när jag gjorde Värvet International som jag la ner i höstas.
Mm-hmm.
Men innan dess så var nog planen att jag skulle flytta dit. För att föra tillbaka samtalet på dig.
Mm.
Du har en amerikansk tjej.
Ja, haft amerikansk tjej.
Aha. Har inte längre?
Nej. Vi har liksom... Vi gick från att vara ihop till It's Complicated.
Ja, okej. Okay. Ja. Jag såg ett litet klipp från när du var hemlig gäst på T.S. Knas stand-up-grejen förra måndagen.
Mm-hmm.
När du kommer in och sa... Du öppnade med att säga, jag har tjej. Gjorde du inte det?
Jo, jo. Ja. Men ibland så...
Det behöver inte alltid vara sant,
nej,
tänker jag.
Nej, men då... Nej, precis. Finns det på... Ligger det ute alltså?
Nej, just den sekunden såg jag i något socialt medium. Men det var, man fick ingen punchline eller så. Det var bara det.
Ja, precis. Jag vet inte ens varför det var något... Nej, det fick skratt direkt. Det var liksom inte mer att säga här. Ja. Det säger mer om mig då.
Ja.
Det var klart där.
Men du, vi kanske återkommer till dig. Mm. En sak som jag måste fråga om också är liksom, för att du kom ju ändå från en tillvaro där du, ja, här visste alla vem du är. Mm. Och så vidare. Och sen så kommer du till ett sammanhang där du inte har det så. Var det på något sätt tufft?
Ja, för jävligt. Alltså, du får ju inte... Jag märkte att... Jag tänkte först att så här, vad Sverige är trevligt ändå. Alltså. Gud, vad personal är trevligt och sånt. Att de inte är i USA. Att de är ju väldigt trevliga i USA också. Men att det var liksom... Saker flyter inte på lika smooth. Och då är det någon som säger att... Men det kanske är för att de är trevligare mot dig. Så här är det alltid annars för alla. Men jag tyckte att det var så oerhört trögstyrt allting. Om man skulle liksom byta en jacka som man gör fel och sånt där. Det var liksom i USA då. Men nej, annars har jag inte tänkt så mycket på det faktiskt.
Nej, men jag tänker bara att just när det gäller jobb och så. Fast nu verkar det som att du kom in rätt liksom... Det gick rätt smidigt ändå, men det var aldrig liksom, du har inte känt så här, fan vilket jävla supervakuum det blev här nu när jag inte har bokat ett enda jobb.
Nej, jag kan ju känna att jag har mer, det blir mer mellantid där, så är det. Jag vet att jag hade kunnat åka tillbaka till Sverige och göra stand up då eller något sånt där emellan, men å andra sidan så hade jag liksom lust att åka dit. Så det blir ju också en sån här, alltså motorn är ju inställd på att vara där. Så då, ja, det där vakuumet får man liksom ta.
Mm. Och fylla med Candy Crush.
Ja, alltså jag spelar egentligen inte så mycket Candy Crush som jag vill få det låta, men ja, men som ett exempel på att man får, det finns mer tid alltså.
Hänger du med Max Martin förresten?
Nej, hänger inte med mig.
Har du träffat honom?
Ja, vi spelar innebandy ibland.
Förresten, varför är du hemma i Sverige?
Lite möte och pitcha faktiskt. Lite okay. Jag ska inte säga för mycket, men håller på att skriva med några kompisar. Och, så det är lite business. Biz.
Mm. Mm. Jo, jag tänkte att vi skulle ta lite från början.
Ja, kör.
För drygt 30 år sedan så föddes du. Mm. In i vilket sammanhang då?
På vilket BB typ, eller? Jag föddes i, jag tror det är Mölndals sjukhus föds jag. Mina föräldrar har precis kommit hem ifrån USA. Mamma var gravid. De hade väl flyttat ifrån. Jag tror de hade bott i Wisconsin det senaste, var på väg att stanna kvar i USA. Men i sista minuten bestämde sig för att flytta hem igen till Sverige. Och jag föds en månad eller så där efter att de kom hem. De bor i någon lägenhet i Göteborg. Och de flyttar sen. Jag kan se. Mina första minnen är från en liten ort som heter Romelanda.
Mm. Är det den som har bytt namn?
Nej, det tror jag inte.
Nej. Okej. Okay. Jo, det har den. Den heter Diseröd.
Ja, också. Men Diseröd är liksom Romelanda City.
Ja, ah, okej. Okay. Ja. Det står på Wikipedia att den har bytt namn.
Jaha. Mm. Ja, men då... Ja, det var liksom... Diseröd var liksom det lilla centrum vi hade. Den alltså, det finns bara en pizzeria och en sandbox. Alltså, du vet, när det blir snö så häller man sand ur den. Men så där växte jag upp. I Romelanda, så det ser jag som min sådär... Ja, där växte jag upp på en gata med ganska mycket andra barn. Och...
Varför hamnade de i Romelanda?
Alltså jag tror det var kanske att de ville ha någon sån här trygg miljö. Det ser ganska idylliskt ut. Det är små, ganska förhållandevis liksom små hus då kanske, och så jag vet inte om det bara var en slump, men det var väldigt många som hade fått barn precis i ungefär samma ålder som mig då. Så det var också ett, det var nära, jag tror pappa fick jobb på Torslanda också på Volvo. Han hade jobbat på med ASEA robotar. Så jag tror att han var en av de första som liksom kunde, de hade infört det på Volvo då, som kunde jobba med de robotarna då. Så han fick jobb på Torslanda helt enkelt.
Vad gjorde din mamma?
Hon var sekreterare på Volvo tror jag först. Jag började hos dagmamma när jag var 9 månader tror jag, väldigt tidigt. Eller, jag vet inte hur tidigt det är, men känns tidigt. Och hon var sen, min lillebror kom när jag var 6 år. Då var hon hemma fru några år tror jag, ett år eller så. Sen idag jobbar hon på Kungens kommun, på utförarenheten.
Okej. Okay. En grej som jag har tänkt på också med dig, det är ju, nu visade det sig att det var en kille som gick hos samma dagmamma som du, som också heter Björn.
Ja.
Store Björn. Men annars så tänker jag att Björn, det känns som att du är liksom en, alltså det är en liten av ett anakronistiskt namn. Det hör inte riktigt till din generation. Mm. Eller har jag fel?
Nej, ja, precis. Jag känner inte så många som heter Björn. Jag vet att jag fick heta Björn för att min pappa tyckte väldigt mycket om björnar.
Okej.
Okay. Ja. Mm. Det kunde ju varit värre. Han kunde ju gillat kräfter och sånt.
Ja, det är sant.
Ja. Men,
alltså, det, och det är på riktigt.
Det är på riktigt. Ja. Han ville ha björn. Han ville så gärna ha björnar då, när han var liten. Alltså sådana björnungar eller någonting. Och det var, jag tror att det var lite diskussion. Vad jag skulle få för namn. Alltså de två olika sidorna. Pappas sida och mammas sida.
Mm. Vad hade hon?
Jag önskar att jag vet vad jag kommer ihåg, att jag skulle komma ihåg vad de hette. Jag tror att det var så här att pappas, att det var att Olof. Min far heter, min pappa heter ju Lars Olof, för de som har sett World of Warcraft sketchen. Så är det min, så ville de tro att jag skulle heta Olof ifrån där, och så ja, något annat då på min mammas sida, men så blev det Björn.
Vad heter din lillebror så?
Oscar.
Okej. Okay. Hur var du i skolan?
Ja, när jag var mindre, jag tror jag var ganska utåtgående alltså. Socialt så här, men jag har ganska bra betyg och så där. Jag kom ifrån en sån liten skola också, du vet, ganska skyddad miljö, så ja, vad ska man säga? Haft lite lätt för mig, eller ganska lätt för mig tror jag.
Det är någonting som när man tittar på dig, så är det någonting som säger att du kanske har något slags överklassbakgrund. Men har du det alls?
Nej, det är min attityd alltså.
Ja, det är det.
Nej, jag har ingen överklassbakgrund alls. Jag kommer från... pappa ville ju vara... Min farfar var åkare. Och... jag vet inte, min morfar var ju rektor. Så det är väl liksom, i alla fall... kanske något status sådär. Men jag kommer från, alltså farsan är ingenjör då. Alltså vi har ju haft det kanske övermedel eller sådär, men ingen speciellt sådär.
Nej. Förlåt, jag avbröt dig nästan. Du var utåtriktad i skolan.
Mm.
Rolig redan då.
Jag vet inte om alla tyckte att jag var så, men jag, när jag hamnade på gymnasiet så fick man, jag gick samhälle i gymnasiet och det fanns en estetlinje på den skolan, en musikallinje där jag gick. Då behövde de ha killar där och jag gick någon dramaklass och då lyfte läraren där över mig lite, alltså så här, jag fick vara med i lite musikalprojekt och sånt där som någon gjorde. Och det blev ju ofta lite komedipositioner då.
Mm.
Så någonting... jag vet inte, man får nästan fråga någon annan om det, känner jag. Men det var väl... jo, jag har ju alltid gillat så här komedifilm och sånt. Ja, jag vet inte.
Ja, men för sen efter gymnasiet, hann du ens göra någonting annat innan du liksom började med scen och Kalle Fligares eller vad det var?
Ja, jag flyttade upp till Stockholm då när jag var 19.
Direkt efter gymnasiet, eller?
Ja, exakt. Mm. Och precis gick jag flygare till teaterskola och började med stand-up då. Nej, det gick ganska fort. Jag var... Ja, precis. Så det jag hållit på med liksom. Jag jobbar någon sommar på Volvo också, så där, sommarjobb och så. Men annars är det, så gick jag in i det ganska snabbt, ja.
Mm. Var kom stand-upen från? Alltså, hur kom du i kontakt med den?
Alltså, jag hade bara sett stand-up en gång innan. Jag visste inte vad det var. Jag såg stand-up Peter Wahlbeck uppträda i Göteborg. Och det var bland det roligaste jag sett. Det var sådär att jag skrattade liksom. Jag vet inte om jag skrattat så innan, alltså. Ja, det är ju någonting med hans person. och han... då kom jag ihåg så här, då tänkte jag verkligen att det här är ju någonting liksom. Här är någonting. Och då skrev jag upp mig på någon sån här i Stockholm sen, som heter Bungee Comedy. Mm. Som jag skrev, man fick prova en gång. Och på den vägen är det. Så jag gjorde en... Då provade jag stand-up där och så fick jag göra... Gå till en annan klubb och ja.
Vad heter det? Det kan man väl säga att, alltså, jag tror det finns väl fortfarande.
Ja, det gör det.
Comedy. Det var där Petra Mede vann och slog igenom. Då sen tog det typ ett halvår, sen ledde hon Eurovision.
Ja, visst.
I princip.
Ja,
att det gick till på det viset.
Ja.
Men alltså, var du, för det känns som att du var del av något slags litet kollektiv med komiker, var det inte det?
Vi var några som började, det kom ju en våg sen, men innan den vågen så var det inte lika många, men så, alltså Soran, Ismail, David Ruid, Kodjo Akolor, Ahmed Beran och Ola Söderholm är också en som är med och skriver mycket och sådär. Alltså så, det är många som jobbar med det här nu och i radion och sådär. Vi kom ungefär samtidigt.
Mm.
I en liten våg där.
Och hade gått, nej, hur träffades, alltså ni träffades på typ Big Ben eller motsvarande?
Ja, exakt.
Okej. Okay. Mm. Var du Big Ben?
Kanske inte Big Ben.
Kanske inte fanns då?
Big Ben kom någonstans där. Laszlo Gölles, som också gick i min, i en stand-up grej. Stand-up Star fanns det något som hette. De hade gjort en klass. Och där gick han, och det var han som sen öppnade Big Ben.
Mm. Tillsammans med Thomas
Bonderud.
Ja. Du, det känns, bara innan vi fortsätter, för jag frågade förut hur mycket du tränar. Det känns som att du har tränat de här musklerna väldigt mycket. Jag vet inte ens vad de heter. Det är axlarna, kanske.
Här?
Ja.
Nej, faktiskt inte. Jag tror det var så här när jag var yngre. Jag tränade väldigt mycket när jag var yngre, när jag var typ 16, 15-16. Då tränade jag otroligt mycket en stund. Och det är därför...
Alltså styrketräning?
Styrketräning, ja. Så mycket att TH1 här... För er som gillar
kotor
och grejer.
Ja.
Spinalutskottet på TH1. Kärnan på spinalutskottet på TH1 flyttades lite. Så att jag har skitont i nacken en period. Och då tror jag tror bara att jag lyfter fel helt enkelt. Så de ser kanske... om jag börjar träna mycket så växer de här fort.
Mm. Ställer det till dig för dig när du ska ha kavaj på dig?
Nej, men om jag skulle ha... nej, jag tror inte det. Jag har inte tänkt så mycket på det. Men kanske om jag skulle ha väst, kanske, som är väldigt rak, då kanske den skulle sticka ut här.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörkmint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. mor.se/lundgrens. Tack Lundgrens. Värvet samarbetar med Allente, en extremt härlig streamingtjänst. För det som är så bra med den är att du kan varva, och jag ska förklara hur jag menar. Jag vet inte hur du tittar på tv, men hemma hos oss är vi lite periodare liksom. Halkar in på någon tv-serie på Sky Showtime, och sen är det massa aktiviteter på kvällarna, så det tar ett par, tre veckor, en månad att bli klar med den. Och då ligger ju liksom HBO Max till exempel i träda. Vi betalar för den men använder den inte. Tänk om man... Nej, det går ju förstås inte. Jo, det går visst. Med Allente samlar du streamingtjänster och vanliga tv-kanaler i ett paket i en app. Och deras magiska flexpaket gör att du alltså kan byta ut och växla mellan streamingtjänster utan extra kostnad varje månad. Ha Sky Showtime en månad. Byt sen till HBO Max eller Discovery Plus till exempel. Du kan testa det här idag utan bindningstid. Med rabattkoden VERVET100 får du dessutom 100 kronor i rabatt i månaden i ett halvår. Halvår på Allentes flexpaket. Du läser mer och kommer igång på allente.se/stream. Tack Allente.
Men du, när du började med stand-up, kommer du ihåg dina, alltså Bungee Comedy, kommer du ihåg dina skämt därifrån? Kommer du ihåg ditt material?
Jag kommer ihåg att jag sa något, att jag var väldigt blek, att jag såg ut som en tops och sånt, väldigt enkelt liksom. Mm. Ja. Jag kommer faktiskt inte ihåg någonting. Nej, alltså så här, jättesimpla grejer. Om man tittade på, det var väldigt mycket. Nej, jag kommer inte faktiskt inte ihåg. Det lilla jag kommer ihåg vill jag bara delita nu. Ja.
Någonstans där du tittar på bokhyllan så står det den där, tror jag, Stand Up the Book, eller vad den heter, som Schiffert brukar rekommendera när folk frågar vad man ska.
Mm-hmm.
Eller det gjorde han till mig i alla fall. Nej, den står kanske inte där. Jag kan ha flyttat den. Ja. Heter den det?
Hur man gör stand-up liksom.
Ja, och då är det just en av de övningarna. Så här. Hur ser du ut? Vad kan du liksom... Alltså, har du något att skämta om?
Ja.
Jag tyckte det var svårt. För jag ser liksom inte riktigt ut som en tops. Nu kanske jag kan skämta lite. Jag körde någonting om att jag såg ut som runar i håret eller så här.
Uh-huh.
Ja, kanske funkar, men...
Ja, eller någonting om att du inte ser ut. Det finns inget speciellt.
Nej, men precis.
Ja. Mm. Precis vem som helst. Undrar du vad det var som lockade? För jag var över och läste frågorna nämligen. Nej, jag ska...
Ja, det var
jag
det.
Såg bara den frågan.
Ja. 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 Vad var det som lockade med stand-upen?
Ja, nej, jag vet faktiskt inte. Jag tror att jag såg Peter Wahlbeck den gången och bara tänkte att det såg kul ut. Alltså. Och så tänkte jag väl att det kan jag nog göra.
Hur svårt kan det vara?
Mm. Ja.
Jag ser ut som en tops. Ja. Jag har jättemycket gratis.
Nej, men vad ska jag säga? Jag har ju 2 år senare släppte jag min egen Best of DVD. Vad ska jag säga? Hur svårt var det?
Nej, det var inte så svårt. Det gick ju jävligt snabbt.
Ja. Ja,
men det hade ett pris också, eller?
In. Jag tror inte jag tänkte på... Jag har liksom aldrig tänkt på någonting som en konstform. Jag tror det är det som gör att det blir att man konstlar till saker. Det är kanske att man ibland tänker på att man tror att det är en slags konstform att hålla på med det här. Det blir ju det. Det var någon som sa så här att med tavlor, jag kommer inte ihåg vad de sa, att det är liksom fantasi satt i system.
Mm.
Och det är lite det där, alltså att man, alltså egentligen är ju det någonting man gör som man underhålls av ju själv. Och sen så, men börjar man tänka på det som att det är svårt och en konstform och sådär, då blir det ju också mycket svårare. Mm.
Men det känns ju så här, när man tittar på din karriär, eller när jag tänker tillbaka på den, så känns det som att det gick så otroligt snabbt.
Mm.
Var det din känsla också som ändå var huvudperson i ditt liv?
Nej, alltså det är ju märkligt, men man har ju ingenting att jämföra med heller, för att man lever ju bara sin egen takt. Jag tyckte ju nästan alltid att saker tar tid. Jag tycker ju fortfarande att saker tar alltid sån oerhörd tid. Så är det andra som säger att liksom det går att liksom försöka upp, alltså att uppskatta att det går framåt och det går fort och liksom så där. Men jag tycker att det gjorde väl det gick ju fort. Jag tror inte man ser heller en utveckling som andra gör. Det går ju såklart fortare för alla andra. Man själv har stått och gjort någonting i, om man gjort stand-up i 2 år, och jag var publikuppvärmare på TV och sånt där. Jag har hållit på mycket liksom. Så var det ändå så här, då när du fick vara med på TV, då hade du ju drömt om det eller tänkt på det och sådär. Så då var det också som en sån naturlig grej. Och ja, det är ju inte så att jag tänkte liksom, oj vad fort det gick. Det har jag aldrig tänkt.
Nej, men för jag tittade på gamla klipp från Roast på Berns med dig som huvudperson. Och den är väl från 2009?
Ja, det är den.
Ja,
stämmer.
Och då, vad är det? Det är liksom typ 3 år efter din att du var med på Bungie.
Ja, vad blir det? 2006 eller något sånt där kanske.
Mm.
2005, 2006.
Okej. Okay. Ja, men det är väl 3-4 år.
Ja. Det är det.
Sett i ljuset av det så gick det ju snabbt.
Ja. När jag ser tillbaks på det.
Och då hade du ändå hunnit vara utbränd, tror jag.
Ja, det var nog i samma... Jag tror det var... Alltså sen är det också så här... Det var så svårt att beskriva vad det var som skedde. För det var liksom inte också så här... Det är svårt att vara... Jag var ju såklart... Jag var en utmattnings... Alltså jag var ju helt så här slut för att det var så mycket grejer som skedde. Men framförallt var det också så här mycket som sker... Mentalt sker det mycket. Alltså för att din omgivning ser plötsligt väldigt annorlunda ut. Alltså min telefon gick inte att ringa utifrån. Jag fick skaffa en till telefon. För det gick liksom inte... Och ens mitt nummer kom ut och så... 7 gånger sagt bytte jag nummer. Och bara sådana praktiska, små, vanliga vardagsgrejer. När det tar sig bort så blir... Man anar inte vilken stress det är. Och så hade jag ingen agent eller någonting heller. Så att folk ringde till mig. Och det tar också en liten sekund innan man vet vilka som är så här legit. Och vilka som är så här... Och med på... Så här, du ska åka med oss på turné, så du vet. Det, alltså så här, vet man inte vilka, vad är det för snubb? Alltså, så man fick liksom ta väldigt mycket beslut själv. Jag fick ta mycket beslut utan att veta vilka kan man lita på. För att det var många som drog. Det var liksom, det var mycket sånt som gör att man blir trött. Samtidigt som du flänger fram och tillbaka och reser och kanske sagt ja till något för ett halvår sedan. Som nu plötsligt har ett helt annat... det blir något annat liksom. Så det var, ja, det var mycket sånt som gjorde att det blev liksom, tog tid alltså.
Men det, vad gick du, alltså åkte du med någon, alltså hamnade du i fel sammanhang där?
Nej, alltså jag tror inte det är det, när du har varit med i så få sammanhang ändå, så och det har gått bra, så vill du också fortsätta ta bra beslut. Du vill liksom... Men ju mindre du har ju varit med om, ju väsentligare är ju det. Jag vill säga att du har gjort stand-up då, och du har 3 gig. Om ett av dem går åt helvete. Du har ju 33% gott skit.
Mm.
Så när du har varit med ganska få grejer, då vill du, då spelar det större roll för dig av någon anledning. Så det är ju också därför det är lite svårare att det var liksom de, det var inte så många grejer jag hade varit med i, så då blir det svårt liksom så här, vart ska det ta vägen nu och ja, vardagen såg så annorlunda ut alltså.
Du, vi nämnde ju My här förut, om inte det är bortklippt, din agent är mm. väl. När kommer hon in i ditt liv då?
Det var under samma period där. Mm. Schiffert träffade mig. Han sa att jag luktade som en skurtrasa typ. Jag kom ner så här med hoodie och så här skägg och bara var helt i efterhand liksom. Han berättade så helt möglig ut. Så vi träffades på någon fik och han bara så här måla upp så här. Hon här, kan du lita på? Målade han upp så här. Någon fyrkant kom jag ihåg. Så skrev han ner liksom. Vad är dina problem nu? Vad är det svåraste? Så här, ah, du vet den här grejen och den här och det här.
Ja, vänta, vad stod det på fickanten då?
Nej, men då kunde det vara liksom, alltså allt från liksom, du vet, det kom jobb erbjudande. Jag visste inte liksom inte vad jag skulle göra. Förhandla gage. Och alltså, jag kommer inte ihåg allting nu, men liksom vad jag ska, du vet, jag vill ju liksom skydda min egen integritet med liksom, eller sitta tryckt själv eller liksom kunna inte, alltså slippa och det var svårt att säga nej till allting också. Det var många som ringde och det var många som hade hjälpt mig upp också kanske, du vet, på sätt och vis. Alltså, ja, du vet, tagit mig in till deras stand-up-klubb i början och sånt där. Och nu var det liksom så här, alltså kom igen nu, ja, vi, du vet, vi gjorde ju detta, du gjorde ju det här och det här, vi hjälpte ju dig då liksom. Och nu, det blev liksom så mycket till slut att man skulle betala tillbaks eller liksom, eller för mig i alla fall. Jag är ganska så här, jag var då i alla fall väldigt så här snäll också på ett så här, oh, jag hade inte så mycket skydd eller så där heller. Så jag var liksom rädd att någon skulle bli ledsen och liksom, jag bara, du vet, bockade väldigt mycket och så här. Ja, och så, det går liksom inte när det är för många som vill ha, som behöver din uppmärksamhet liksom.
Så Schiffert tog dig i handen och visade dig My Ströbeck, som han heter då, Blomgren nu.
Just det, exakt. Så det var liksom min... Men jag tänkte koppla på någonting du sa. Vi stod ju och tog en kaffe och någon av oss tog en cig.
Mm.
Då frågade jag dig lite, där kan du ju klippa bort den här som du tycker. Men att du frågade mig förut hur mina vardagsvanor ser ut liksom, när man har... Vilket är så tråkigt att prata om. Men, eller hur jag vardagen ser ut, det låter ju alltså tråkigt. Men då frågade jag dig hur dina vanor såg ut. För du gör ju Värvet nu och så har du mycket tid att slå ihjäl. Och du gräver ju efter mitt mörker. Så tänkte jag fråga dig nu, jag sparar nästan frågan. Hur ser dina, när du har mycket tid på dagarna, vad gör du när du har mycket tid och liksom... slå ihjäl.
Mm. Det som är fint med att ha Värvet är ju att det är en väldigt kort cykel. Mm. Så det är en grej som ska ut varje vecka.
Mm.
Så dels så har jag den, vilket ja, om man är lite depressivt lagd som jag är, då är ju rutiner alltid av godo. Men sen är det ju så också att jag vill ju inte, alltså någon dag skulle jag vill jättegärna göra tv. Och just nu är det lite av ett fokus för mig, så då har jag mycket möten om det. Om jag tar fram min kalender så kan jag kolla här. Den här veckan gör jag 4 intervjuer, det är liksom på 3 dagar.
Mm.
För att onsdag, torsdag är jag i Norge, så då... Jag har möte med mitt lilla management. Jag kollar på lägenheter. Jag går i terapi. Jag tar luncher med kompisar. Mm. Ja, men mycket sånt där för att hålla demonerna borta.
Får du mycket motfrågor eftersom du gräver efter mörker? Får du mycket motfrågor kring det? Eller är det intressant att jag också undrar lite?
Jag vet inte om du är så originell i det.
Kanske. Nej, jag får kanske mycket det.
Ja, nej, men apropå dig, Carina Berg var ju tidig med att vara här och också där det var en halvtimme som var tvungen att klippas bort för att hon var så nyfiken på mig. För det, jag tycker sällan att det är mig det ska handla om.
Ja, men det är lite roligt också. Men vad är det bästa då, för fråga det? Vad är det absolut bästa? Vad är när du har en peak? När du känner så här bara, nu är det, allt är bra liksom. Har du sån, har du många såna?
Ja, ja, det hände ju. Nu blev det ju, nu är jag jätteglad igår när jag släppte ett avsnitt som många tyckte var det bästa hittills.
Mm.
Det är kul när man efter 230 avsnitt kan liksom nå upp till, liksom överträffa allas förväntningar. Det är ju inte jag som gör det, det är mina gäster, men ändå.
Ja.
Eller jag hjälper till.
Ja, det måste man ju säga.
Medskyldig. Mm. Skit i mig nu.
Shoot.
Ja, har du, men, ja, fast vi kan stanna kvar på ämnet då, för att vi var ju där lite grann med det här vardags, liksom, det, vakuumen. Får du ångest i det någonting?
Jag får inte så mycket. Det goda väger upp alltså. Så att jag får inte, jag kan ju få så här, alltså ångest är ju också det som driver att man gör någonting överhuvudtaget. Alltså gör man, känner man ingen ångest, då gör du ju ingenting. Så att jag har ju det till så, men jag har det liksom till godo, skulle jag säga. Att det är så här, jag tycker också att det är kul att göra. Det blir ju att jag måste göra någonting.
Men vad kan det vara då? Alltså, har du också en så här anteckningsark med skämt i till exempel?
Mm. Ja, det kan jag ibland skriva ner. Nu är min telefon helt knas, så jag kan inte göra J och N och sånt. Så att jag håller på, nu har det inte blivit så mycket för att jag orkar helt enkelt inte hålla på att trixa runt ord med, som innehåller J eller N.
Okay.
Men så kan det vara alltså. Jag hade, när jag var yngre, när jag höll på mycket med, när jag gjorde stand-up liksom, då kom jag ihåg att jag hade mycket, där det är ett pappersblock som jag skrev ner jättemycket, och kvitton och sånt klassiskt, att man skriver ner små ord och sånt för att komma ihåg.
Mm.
Jag minns också att jag tappade bort det där blocket en gång. Och det var min almanacka då. Och jag behövde hitta den. För att jag hade gig som jag inte visste. Det stod ju bara i den här almanackan.
Mm.
Som jag fick almanacka då. Och hur jag måste hitta den. Och ringer en hypnotisör. För att så här, vart jag måste hitta den. Mitt, vad har jag lagt den sist? Så här, jag går, åker dit, blir satt i hypnos. Och kan fortfarande inte liksom finna reda. Vi hinner inte på en session. Det som sker är att han hinner ju inte klart. Så han bara, jag bara, du måste, kan du hjälpa mig imorgon? Så här, nej, då har han en kurs. Han håller kurs i hypnos. Så min enda alternativ är att jag får skriva på den här. Jag signar upp mig på går den här kursen. För att kunna med självhypnos hitta almanackan. Så jag går en hel helg i självhypnos. För att hitta min almanacka. Och då fick jag det förklarat på ett annat sätt att. Hur synapserna funkar i hjärnan och sånt. Alltså det är inte någon humbo-jumbo-hypnos, utan det är liksom att man bara bromsar ner, ungefär som att man är mellan vaken och sovande, så går allt saktare, och då kan du också minnas saker på ett annat sätt, alltså liksom se bilder framför dig, och kanske du kan liksom bromsa in så du kan till och med se detaljer liksom, att just det, då fanns det ju nötter där på bordet också, alltså när man gamla minnen och sånt där. Och det var ju så jag försökte hitta almanackan. Men sen var det någon som ringde efter helgen och hade hittat den på en biograf. Så att det var... det löste sig till slut.
Ja, vad skönt.
Mm.
Ja, nej, men kan det vara liksom... Kan det räcka för att du ska känna att nej, men fan, nu har jag gjort någonting idag?
Nej, det är nog bara tillfälligt. Alltså det måste nog... Jo, lite så kan det väl vara. Men det behöver nästan vara något mer för att det ska kännas som att jag har producerat något.
Mm. Men nu när du är här för att pitcha in saker, då antar jag att du har skrivit manus och så.
Ja, på sätt och vis. Jag har skrivit ihop med någon kille några grejer. Så det är en annan manusförfattare som kan dramaturgi väldigt bra och sånt. Så då är jag liksom... kreatör eller vad, jag vet inte vad man kallar det.
Ja, men det låter väl rimligt.
Men det är fett att säga.
Ja, det låter bra. Men det har du liksom skött från LA?
Ja, både och. Han har faktiskt varit i LA och så har vi setts här nu då, i Stockholm.
Okej. Okay. Apropå det här med att vara stressad och utbränd och så vidare. Jag kommer ihåg ett tidigt Björn Gustafsson minne för mig är att jag såg dig på Norrmälarstrand. Och det låter inte så märkvärdigt, men det som var speciellt med den här scenen. Jag måste ha varit inne och handlat på macken, för du stod i kö till biltvätten i en ganska splitterny Volvo C30. Satt du.
Mm.
Och så liksom väntade du på din tur och så åt du sushi samtidigt.
Mm.
Och jag vet inte, det är någonting med det som jag återvänder till det ibland, att det kändes som att på något sätt så osade det verkligen olycka om dig i den där scenen.
Ja, det var mycket där ett tag. Jag minns en gång jag har varit på parlament och så hoppat på någon grej och så stuka armen där. Kände inte det direkt, men jag stukade armen och så skulle jag uppträda på Norra Brunn direkt efter. Och jag kommer ut och det var den här Volvo C30. Då har luften gått ur däcket på den här. Och jag kan inte hålla i ratten med den ena handen. Det gör så ont. Jag måste åka till ett sjukhus och kolla sprickor i den. Jag ringer upp. Jag har två telefoner då. Problemet var att jag kunde ju bara styra med knäna och så ringa från den här ena telefonen då. Som det var omöjligt. Nej, jag hade fortfarande bara en, tror jag. Det var omöjligt att försöka få en. Jag bara, man lägger på och försökte hinna emellan och ringa till klubben. Få ta på klubbägarna. Och han bara, du måste komma hit liksom, för det är för mycket folk. Alltså vi kan inte liksom säga att du har ställt in. Jag var så här. Jag kommer ihåg att jag ringde då och däcket var slut på luft. Och jag åker från TV4-studion ner mot, jag börjar ringa någon annan för att få en tid på ett sjukhus, och då glider jag ner, det här är på då, vad blir det, Hamngatan vid Norrmalmstorg där, den här korsningen vid Kungsträdgården och Hamngatan, och då ligger min hand, du vet, den bara ligger och jag försöker ringa, och då är det någon taxichaufför som ser att jag har slut på luft, och jag försöker äta, jag har inte hunnit äta någonting, och hinner inte ett sjukhus helst innan jag ska till Norra Brunn. Och då börjar han tuta. För att han ser att jag har lite luft liksom. Jag ser också det. Och jag vet ju redan. Och vi var ner rutan. Och var under vad det är. Han bara, din ruta. Eller ditt däck har ingen luft. Och då blir det ju som att någon tutar väldigt mycket. Och då står still. Och det blir jättemycket folk som står också. Och pekar. Och då kommer jag ihåg att jag sitter där. Och det gör så ont. Jag har så brått. Och jag har inte hunnit äta någonting. Och telefonerna bara, det bara ringer. Och då kunde jag känna så liksom, att nu är jag är så slut nu. Jag är så trött nu. Och alla bara, det är han. Så här. Och genom fönstret, man blir så här, du vet, de tar kort för alla har precis fått mobil. Och man bara sitter där. Då kunde jag känna liksom att det var så här. Jag tänkte liksom så här, Gud har humor nu. Eller nu är han... Har du kul nu? Jag sitter och tittar upp i biltaket bara. Man känner sig liksom så ensam på något sätt där.
Ja, men var det en ensam tid?
Ja, det var liksom så mycket sådana grejer. Alltså jag kommer vara ute någon gång och då är det någon kille. Så är det en tjej som tar mig i skrevet exakt samma sekund som en kille klipper mig i njuren. Det liksom sker precis på samma. Jag liksom visste inte. Det var som en sån här, jag ville inte något av de här.
Nej.
Jag ville liksom inte. Och det var liksom en sån här. Och det så var mycket den tiden liksom. Det kunde varit så bra, men det var också så här, Gud vad det var hårt.
Mm. Ja, men jag kommer ihåg också att du kom till jag undrar om jag hade börjat när var du i Skavlan och pratade om det här, kommer du ihåg det själv?
Det är lite senare tror jag.
Ja.
Jag har varit i Norge ett tag då.
Du, i stand-upen, tycker du liksom att det är din bas? Är det du, eller är du skådespelare?
Jag gjorde ju bara skådespeleri-grejer i skolan och sånt. Det var det jag tyckte var kul. Jag visste inte att stand-up fanns, kanske nästan. Eller jag hade liksom aldrig sett på det förrän jag var då kanske 19, 20. Och så, ja, det råkade bli så att stand-up fungerade. Så jag försörjde mig på det Men samtidigt så tycker jag att det, jag gillar skådespeleri, alltså. Jag tycker det är så, det är något annat, alltså, när man kan prata med någon annan och det blir liksom en annan dynam, det blir en annan grej, alltså. Och jag gillar det.
Mm. Men du har aldrig stått på en scen och skådespelat i vuxen ålder?
Nej, jag har faktiskt aldrig varit med i någon pjäs. Alltså, jag har ju fått förfrågan om det och göra det. I diverse olika skitroliga sammanhang också. Men det har liksom aldrig varit... Det har inte varit helt rätt bara. Jag har liksom haft andra grejer som... Ja, det har bara inte passat.
Mm. Har du någonting som kommer komma ut snart som du har filmat som inte folk vet om? Jag vet att du har en tv-serie som... amerikansk tv-serie som inte har sett dagens ljus ännu.
Nej, den har ju inte... Jag väntar fortfarande på datum och sådär. Men det ska förmodligen vara runt sommaren och sådär.
Och den hette?
People on Earth.
Just det. Mm.
Så, nej, det är ingenting som jag har... Jag är med lite små grejer, men det får komma... det får folk se när de ser det.
Mm. All right.
Mm.
Du, när du tittar tillbaka på din ändå ganska långa karriär, du har ju varit verksam i en tredjedel av ditt liv nu, vilket är rätt okej med tanke på att du är 30, lite mer än det. Finns det grejer som du ångrar att du var med på?
Jag vet inte, det är inget som kommer flygande. Jag tänker inte så mycket bakåt. Jag tänker mycket mer fram, alltså. Nej, men jag minns nog inte riktigt heller. Alltså, det är som att ofta är det väl så att man kommer inte alltid ihåg det som var, alltså, det som var helt, om det var något bedrövligt så glömmer jag det. Alltså, jag har ju haft gig, stand-up gig som har varit så här, oh, det skulle man ju kunna. Men å andra sidan så blir ju det också en del av ens, det är bra att ha gjort några sådana också, för att man blir lite hårdare av det.
Schiffert säger att man ska bomba 100 gånger.
Mm. Ja, då har jag några kvar, alltså.
Mm.
Hör du det, Schiffert? Bomba på, du. Det är lite som när de säger så om nu på flygplan, om ett plan kraschlandar och sånt där, att man ska, du vet, liksom sätta sig på ett visst sätt och lämna alla sina ägodelar och lämna planet. Då tänker jag alltid så här, ja, det kan ju ni göra. Jag kommer ta min dator med mig så här. Ja, ni kan ju lämna era grejer, men jag kommer inte lämna min telefon och grejer här, kan jag säga.
Nej.
100 gånger, alltså.
Ja.
Då vill man ju lägga ner sen. 100. Ja, men det är väl en bra grej kanske.
Men du, har du någon agent för din comedy-karriär i USA?
Jag är ju på comedy-sidan då. William Morris heter en agentur där. Så det är ju typ det jag är. Eller de är liksom.
Okej. Okay. Mm.
Men det är mer, det är ju acting. De har ju stand-up och sånt också. Men det är,
när du ska göra liksom stand-up, då bokar du det själv, eller?
I Sverige, menar du?
Nej, i Los Angeles.
Nej, men jag gör inte stand-up. Då har jag faktiskt gått dit och det har varit på... Då har jag löst det själv. Liksom.
Open mic.
Ja, precis. Yeah. Antingen open mic eller så liksom på något annat sätt näslat mig in.
Men har du liksom, går det bättre och bättre?
Alltså, jag har gjort så lite, men jag tror det handlar lite om siktet också. Så här. Om man är sugen, om man verkligen vill få till någonting, då tror jag man, då syns det. Det folk ser, det är ens potential. Alltså, man kan se på någon som inte ens är, man behöver inte ens vara speciellt färdigt eller sådär. Men folk kan osa så här är potential liksom. Och det är det jag tror liksom folk ser. Jag kommer inte ihåg vad du frågar nu, men jag har inte försökt göra någon stand-up-karriär där egentligen. Så vi får se om det blir någon satsning på det.
Mm. Ja, men när det gäller skådespelandet då, alltså är din dröm att du ska ta större och större roller? Och...
Ja, ja. Mm. Det måste det ju vara, annars är det ju... less and less.
Ja, kanske.
Ja.
Nej, men det kan väl vara härligt att vara en, alltså, jag pratade lite om min son häromdagen, att han känns inte som någon så här given ledargestalt.
Mm.
Utan han är mer en, ja, han är en i gänget och han verkar liksom må ganska bra i det. Och det kan jag tänka så här.
Hur gammal är han?
7.
Hur kom ni in på det här?
Ja, det vet jag inte.
Var det han som tog upp det?
Nej.
Det var inte. Nej, men det inte. Var det du som sa? Vet Ove, vad? Du är ingen ledare alltså.
Nej, fan, jag kan inte hänga ut honom på det här sättet. Jag känner, jag måste hitta en ny ingång.
Det här ska med. Jag tycker det är skitkul.
Nej, jag tycker inte om när du roastar min son.
Love, kom hit lite. Pappa har sett en grej.
Nej, vi börjar om.
Nej, jag tycker det var jättebra. Det är inte du som klipper det här, va?
Nej.
Vi får väl se då.
Nej, hur som helst. Nej, men jag bara tänker att, nej, men fan, att vara en i ensemblen, så att säga.
Fast... Jag fattar precis vad du menar. Jo, jag tycker det, jag trivs hela tiden. Jag tycker det är skitkul med det jag gör just nu liksom. Och om det är små grejer, det spelar ingen, det har verkligen ingen betydelse. Jag tycker det är, jag får se vad det tar vägen och jag bara trivs alltså. Jag har inte tänkt för mycket på det, men det är ju mer och mer, och det är väl mer att bara känna att man hamnar på rätt plats och sammanhang och sådär. Mm. Det har inte så mycket med storlek att göra kanske alltid i filmvärlden. Eller liksom i... låter alltid som man pratar om något annat. Men ja, precis. Det behöver inte bara vara liksom större och större roller, utan kan ju bara hamna på bra ställen.
Mm. Men enligt My så är folk toka i det där borta.
Mm. Hon är ju min agent, va?
Mm. Så att, ja. Hon har betalt för sig.
Ja, hon får ju 500 kronor innan jag åker någonstans och poddar. Nej, hon, nej, men det har faktiskt förvånansvärt, jag har haft jätteflyt, tur och sådär med, tycker jag, där borta. Jag måste säga, så jag kan inte, det är grymt, det är skitkul.
Mm. Vad roligt, jag vill att det ska gå bra för dig.
Ja, tack.
Varsågod.
Jag önskar dig allt väl med Kristoffer.
Ja, tack.
Ja.
Men tänker du, alltså i ditt dröm, har du en femårsplan?
Nej, ingen femårsplan. Men jag har ju en långsiktig feeling. Alltså lite sådär, går det mycket på guts eller?
Mm.
Så kan man ju ha lite. Att det känns som att livet är så här faser ju. Och kanske är på väg in i senaste nu. Man är på, det känns som det är någon, en ny fas på G.
Mm. Och hur ser den ut?
Mörk alltså. Nej, det känns bra. Jag vet inte. Vi får se, men det känns som jag, man är... Ibland är man mer närvarande än andra gånger. Jo, det känns som att just nu så är jag i synk liksom. Alltså, både ens kropp och själ och hjärna, alltså mind och allting är på ganska samma, är på samma spår. Det är det man vill väl. Ha peace of mind.
Ja. Något slags harmoni.
Ja, att det är liksom att när allting är, när de är på samma spår, då känns det, då det är de, det känns bra. Alltså att jag gör det jag tänker att jag vill göra och jag är på ett spår som jag, ja, att alla är, det är samma rörelse åt alla håll liksom, ens själ och ens kropp.
Mm. Jag började med att fråga ifall Sverige har glömt bort dig, men det är liksom en, ja, det är uppenbart att vi har inte glömt bort dig. Men
det är därför jag sitter här alltså.
Exakt.
Kom ihåg.
Ja. Nej, men jag tänker att är det för att för vissa skådespelare kan jag tänka mig att det kanske är lite knepigt att liksom hålla båda kontinenterna varma på något sätt.
Alltså de som håller USA varmt håller ju Sverige varmt, alltså själv känns det som.
Alltså,
de
kanske,
blir ju liksom
Alexander Skarsgård behöver kanske inte jobba på det riktigt, men ja.
Nej, han är så lång också. Han behöver ju bara finnas. Så ser man honom.
Ja.
Och snygg. Men jag tror att ja, lite så är det väl. Att om du är i USA så du tas ju in till Sverige ganska snabbt.
Men du har du några projekt här i år också som du vet om?
Nej, inte som sitter just nu. Ingen som sitter i sten.
Har du någon ekonomisk ångest?
Nej.
Det är lugnt.
Det är lugnt.
Vad skönt.
Det är lugnt, tjejer. LA, baby. Nej, men jag tror att inte för att... det är mer för att jag inte tänkt... Jag har faktiskt... Det går ju bra, alltså. Men jag är fortfarande inte så... Jag tänker inte så mycket heller på... Det är också ett tecken på att det är lätt att göra det när det går bra. Men jag har inte haft pengar som... Det är ingenting jag har gått runt och tänkt på så mycket heller. Alltså även när det är oberoende på hur det ser ut liksom, så har jag inte gått runt och tänkt så mycket på det eller oroat mig över det.
Okej.
Jag har ju andra nojor. Det är ju mer med sig, vad ska jag, när åt jag sist? Och blodsockerfall och sånt. Sånt är jag mer orolig för.
När åt du sist?
Ja, men det är exakt en sån grej nu. Nu vi börjar spela in vid 12 mitt på dagen.
En konstig tid.
Lunchtid egentligen. Mm. Då kan jag bli så här, oj, hur ska det här gå nu då? Har jag ätit? Nej, inte så. Nej. Så farligt är det inte. Men...
Vill du rekommendera något?
Vad heter den? Jag hade hittat någon skön låt här. Någon... Nostalgia Locomotive.
Mm.
Har du hört den?
Ja, den kommer jag ihåg.
Ja. Den rekommenderar jag.
Mm. Right.
Nostalgia Locomotive.
The ja. Mo heter de.
Just det. Mm. Den är bra. Eller i och för sig det här. Ja, det här går aldrig att stava alltså. Paris Nordursins. Ni får köra samma där bara. Prins Polo. Lyssna nu, de börjar sjunga på isländska tror jag det är. Fattar inte det ordet, alltså. Men det låter så jävla tufft.
Vem tycker att jag ska intervjua i Värvet?
Du intervjuar en Gallagher ju.
Mm. Noel.
Noel, ja. Liam.
Tack för att du tog dig tid, Björn.
Tack för att du kom hit.
Björn Gustafsson var det där. Hörru, jag hoppas du hade nästan lika kul som jag, för det var fantastiskt att sitta med honom i nästan 2 timmar. Och även om han var lite kryptisk om framtiden så är jag som sagt övertygad om att han kommer att dyka upp både på filmduken och i tvn väldigt snart. Jag hoppas det i alla fall, för han är ju så bra och så härlig. Ja, nästa vecka kommer Marie-Louise Ekman. Vi hörs då. Och förresten, vill du höra mer av mig så har jag faktiskt en ny podcast tillsammans med Ann Söderlund och Sanna Lundell. Den heter Hello Africa. Den finns där andra poddar finns. Och alla de pengarna går till ett välgörande projekt i Sydafrika. Så jag hoppas att du lyssnar. Det kostar lite grann att göra det. Men det är det värt, för du gör en bra sak och blir förhoppningsvis underhållen på kuppen. Sen kommer Värvet också att lansera någonting som jag kallar för Revärvet. Det kanske är mer i ett internt arbetsnamn. Men det handlar helt enkelt om att jag kommer att börja intervjua mina gäster igen som har varit här förut. Är inte det en härlig idé? Det är en Acast Plus-produktion, så det kommer också kosta lite pengar. Men fördelen med det är att om man mot förmodan stör sig på reklam, ja då slipper man det. Överhuvudtaget. Så kolla in det i Acast Plus och så hörs vi snart. Och ja, ibland går jag och sätter på kaffe. Då kan det låta så här när jag intervjuar. Tack för den här veckan. Kram.
Du, misstycker du om jag sätter på lite mer kaffe i alla fall?
Jag kör.
Ja. Ja, ingen fara. Grymt alltså.
Gud vad skönt.
Oh.
Tror
tror aldrig han skulle gå. Kristoffer Triumf. Triumf. Han sitter där inne och tittar runt i hans studio. Det är bara bilder på han själv. Hela väggarna är fulla. Så han har Värvet, sociala spelet ligger uppe på bordet. Han har en röd kaffekokare, en liten skruvmöjsel som hintar om att han skulle vara händig. Men det ser jag på händerna på han. Det är han inte. Han har tummen mitt. Han har bokstavligt talat tummar mitt i händerna. Han sitter liksom längre in än jag sett på någon annan. Två gitarrer hänger där också. En med ett kapo på. Jag har svårt att se att han skulle... Och ett trumset står där. Som jag ska be om ett smakprov. För att se vad han spelar. Jag vet inte om han har köpt det här trumsetet i någon slags ålders... Jag vet inte hur gammal han är, kanske jag ska fråga det. Så har han en litet... Det ser ut som ett litet akvarie med tvätt i. Och en sprayburk. Och så är det ett piano precis bakom mig också. Han har en musikalisk vibe här inne. Och en flaska Fireball också. Lite Kent Waldestedt, Jonesbo, lite böcker. Han har någon tavla med ett obegripligt citat på. Här har han lite intervjufrågor från kanske förra intervjun. Kan vi, så här är en fråga. Kan vi prata lite om respektive bands sound? Hur skulle du beskriva stiftelsens musik? Som producent, vad tar du din inspiration ifrån?
Är det Takida
Robert? Ja, jag läste lite så man vet hur du förbereder dig. Mm. The background. Mm.
Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. Houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.